Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hjärtligt välkomna till Extrasport. Och det är ett något decimerat Extrasport, i alla fall mansmässigt. Men Olle är inte här än, blev Mats.
Ett kvalitetstapp alltså.
Ja, det är ju både, vad är det man säger, manfall och kvalitetstapp.
Jag har ett väldigt kvalitetstapp.
Ja, jag tror att vi ska lösa det i alla fall. Men jag kommer ju sakna Olles skarpsinnighet och
ja, kvalitet.
Ja, hans gräv. Och vi sitter mest och gagga.
Ja, just det.
Men Mats, hur mår du? Mår du bra?
Ja, det är bara bra. Det är bara bra. Mm.
Hur går det hemma med allting med hundar? Och...
Ja, det... jag tittar på programmet på TV4 som heter Hundar utan hyfs. Som går på TV4 Play. Och där får man ju veta mycket om vad man kan göra med hundar som inte har något hyfs överhuvudtaget.
Är det Manfredrik Sten?
Eller? Nej, nej, det här är ett engelskt program.
Oh,
okay. Så att jag lär mig mycket om det. Alltså hundar som beter sig på ett oönskat sätt. Och vad gör man med dem? Va? Ja, vad gör man med dem?
Skjuter man av dem? Eller vad?
Jag vet inte vad man gör.
Men du får lära dig på hundar utan
hyfs. Jag brukar lära mig, men jag vet inte hur man gör.
Några som inte haft hyfs tydligen är klubben Osasuna. Även om du har läst det, Mats. Men ja. Klubben Osasuna kommer från Pamplona.
Ja.
Som är lite nära Basken uppe i norra Spanien. Då. Och Osasuna har blivit anklagade för matchfixning.
Aha.
De är förmodligen, om jag fattar rätt, dömda för det här.
Oj.
Men det jag tänkte fråga dig var att matchfixningen var ju mellan 2012 och 2014. Och det är tidigare högt uppsatta tjänstemän inom klubben. Och jag tänker, det är 10 år sedan. Nu har de blivit portade från Europa Conference League. Ska man verkligen kunna bli portad 10 år senare för någonting som enskilda tjänstemän gjort? Känns det inte lite
alltså,
ruttet?
Matchfixning är ju en allvarlig sak. Det jag känner till är Kvarnbyfallet nere i, tror jag, i Skåne.
Mm.
För ett antal år sedan när målvakten släppte in ett stort antal mål för Kvarnby. Och sen fälldes för det och laget åkte ur division 4 kanske till exempel också där. Så att det är en cancersvulst på idrotten, matchfixning, internationella bolag och ligor, illegala spelar på matcher i svensk fotboll. Sverige har varit naivt i läget divisioner i många år, så att det har varit lukrativt att spela på svensk fotboll. Och sådär. Så att jag hoppas man drar tumskruvarna i Sverige mot denna matchfixning. Men jag har ingen förståelse för att man ska kunna gå fri från matchfixning även om det har gått några år emellan.
Nej, jag förstår. Jag känner ju folk uppe på landet då, som man kallar det för i Alfta-trakten. Nu var det i och för sig inte Alfta Gift och som de heter, eller vad fan de heter, men utan det var en annan klubb. Men i 4:an eller 5:an, där har det förekommit matchfixning.
Ja, det,
på grund av spel, som säger, att väldigt lukrativt att spela
absolut. Division 4. Så att det finns ju alltid sina pengar på illegal spel och så vidare. Och matchfixning är ju, som jag säger, det är ett otroligt...
Jag tror inte man får spela på Division 4 längre.
Nej. Nu läser man ganska lite om matchfixning i Sverige, märkligt nog, fast det förekommer. Åtvidaberg var utsatt under lång tid för matchfixning, hade kopplingar till utländska bolag och sånt där, men det skrevs ganska lite om det faktiskt, tycker jag, för att det borde verkligen verkligen beivras. En match mellan Göteborg och AIK för några år sedan stoppades ju för att det var misstänkt matchfixning i den matchen, så att det har pågått i många år och Sverige är en stor aktör i sammanhanget.
Ja, Sverige är ju ett väldigt välbärt land. Och
naivt också.
Men Svenska Spel har väl ändå en egen, till exempel, eller alla spelbolag har ju folk som jobbar med att upptäcka det här, för de märker stora strömningar från Asien och sådär. Ja,
Fotbollförbundet har ju en speciell person som jobbar med det där, men jag tror ändå Sverige ligger efter för att vi har haft en sån tillit till medborgarna i Sverige i många år, så att vi ligger efter utländska bolag och utländska ligor i mångt och mycket. Misstänksamheten i Sverige är fortfarande ganska låg jämfört med till exempel då i Spanien.
Ja, å andra sidan så har det ju varit lite grann även i Italien när man till och med har fixat matcher med hjälp av domare och som i Juventus-skandal.
Alltså Italien är ökänt för, för sin moral, det är det verkligen.
Och Sassuolo också tydligen.
Alltså fotbollsmoralen i Italien är ju världsökänt verkligen.
Den är jättelåg. Men varför, jag tänker ändå så här, 10 år, är inte det, ska man inte kunna få gå fri då?
Nej, jag tycker inte det.
Utan det är rätt att finpå Sassuolo från...
Ja, det tycker jag. Man ska inte komma undan med sådana citatbrott.
Nej.
Bara för att tiden har gått.
Nej, men då portar vi Osasuna helt enkelt. Och går vidare till en annan nyhet. Det är två egentligen fotbollsnyheter. Och kan du gissa vem som ska ta över Brasilien?
Det är Ancelotti.
Yes. Han ska ta över nästa sommar då.
Du gillar Ancelotti, tror jag.
Jag gillar Ancelotti jättemycket.
Vilket jag gör kanske mindre lite grann. Han verkar ju väldigt, väldigt, alltså man ser honom på sidlinjen i Real Madrid, så verkar han väldigt nästan för avspänd i min värld på något sätt. Alltså, för att inte säga slö.
Ja, men jag fattar vad du menar.
Så jag brukar säga så här, när jag tittar på fotboll med Marie här, är han lika slö hemma med frun som han är vid sidlinjen i Real Madrid? Är det ännu slöare hemma?
Och det tror jag.
Diskar han hemma? Städar han hemma? Gör han det? Gör han någon nytta hemma? Mycket brukar jag säga.
Nej. Han har väl inte gjort ett handtag? Något.
Nej, så är det.
Och det, framförallt tror jag hans fru gör nog inte heller, utan de har nog någon som är
anställd. Ja, vad härligt. Så ska det låta.
Jag tror de ligger mest titta på tv.
Hemhjälp helt enkelt.
Jag tror de har hemhjälp. Flera stycken också. Men jag tänker på Ancelotti. Jo, men han har ju... Om man tittar på meriten de sista 20 åren så är ju han bäst.
Alltså, jag säger ingenting om Ancelottis tidigare liv och levande i fotbollsvärlden. Det gör jag inte, för att han har varit en jättestorhet. Men han verkar lite passé nu. Om man ser på killen hur han vankar av och an. Han verkar inte bry sig riktigt, tycker jag. Alltså, många, du har ju gode gud massor av coacher som är topptunnor. Med Torshäll och så vidare. Och vad heter han... Jürgen Klopp, som jag har följt väldigt noga. Jürgen Klopp är ju otroligt engagerad vid sidlinjen, och hans lärjunge är ju Tuchel. De båda börjar ju i Mainz, och så mittfältare båda två faktiskt.
Spelar de tillsammans?
Nej, de gjorde inte det.
Utan var Tuchel är 10 år yngre, eller i alla fall 5 år yngre?
Nästan 10 år yngre. Alltså Tuchel är äldre än vad man tror. Han är 49 år, tror jag. Medan Klopp då är 57, alltså den stilen, tror jag.
Men Klopp har ju fixat till sig. Han har ju opererat ögonen, i kärnan. Han gör inte glasögon längre. Och han har gjort tänderna också, va?
Ja, tänder.
De är ju jätteraka.
Han har fått tänder. Och trots att då Liverpool... fullständigt imploderade senaste säsongens första hälft, så får han vara kvar, vilket tyder på att förtroende för Klopp i Liverpool är otroligt stort. Men han har inte råd med ett misslyckande igen den här säsongen, det tror jag inte. Så att nu laddar Klopp för säsongen 2023-2024.
Jag tycker, om man tittar på värvningarna i Liverpool som har varit ändå med McAllister och nu Szoboszlai från Leipzig, som du säkert har bra koll på, så känns det ju som att jag tror Liverpool rustar i år.
Jag hoppas på det, men de har ju inte några ägare som till exempel Chelsea hade Abramovich, och de har ju inte som Newcastle Saudi och så vidare. Så att det är ju mera en egenbyggd klubb, vilket är väldigt sympatiskt, tycker jag, att Liverpool är. Och de spelar ju en väldigt härlig fotboll för några år sedan. Vi hoppas att de kommer tillbaka, för det är ett favoritlag för mig, nämligen Liverpool.
Jag håller med, och jag håller också på Liverpool, så att jag hoppas väldigt mycket. Men det känns ändå som att när man lagt över miljarden mer, och det är inte riktigt klart än. Men det är klart, man är ju inte riktigt på nivån att man får Bellingham och Mbappé, utan de går ju gärna till andra klubbar.
Det som retar mig, det är när jag läser att Mbappé, ja, Real Madrid. Eller Haaland, ja, Manchester City. Och Bayern München, Sabitzer, ja, Manchester, Bayern då. Att det blir sån koncentration av spelare och stora klubbarna, vilket jag hatar liksom. Idén var ju då att de skulle behöva, så att säga, inkomstmässigt hålla sig lite grann på mattan, eller försäljningsmässigt på mattan då.
Med de här det har de ju släppt fullständigt.
För att ge de mindre lagen chansen att konkurrera. Därför håller jag på Liverpool, som inte har de här miljarderna utifrån kommande. Men jag hatar när det står Mbappé, ska han få 2,8 miljarder om året i lön? i Real Madrid. Men där tvekar tydligen Real Madrid. Gudskelov att de gör det. Köp inte Mbappé. Det blir för mycket koncentration av stora spelare i en enda klubb.
Ja, och nu har ju dessutom Chelsea säger då, vad heter han, Ted Bowley eller något sånt där. Han har ju kontakter i Saudi. Så för att klara de här FFP-kraven så har han då i maskopi typ, eller inte maskopi, men genom sina kontakter skickat spelare till Saudi. För nu har ju de Kanté och de har fått ett gäng till spelare från Chelsea. Det känns inte riktigt bra heller.
Mandy,
just det, han är också
han är i ett klubb som heter Al Ittihad faktiskt.
Just det, precis.
Och där är Kanté samma klubb.
Det känns inget bra bara.
Och i en annan klubb som heter Al Nassr finns ju då Ronaldo till exempel. Och även Siege, och marokkanen. Men att Saudi som jag kommit in på nu plötsligt då, på ett bananskal, de håller ju på att förstöra golfen, har förstört golfen. Nu ska de kanske förstöra tennisen också. Det sägs ju att de ska göra på samma sak i tennisen som de gör i golfen. Det vill säga förmodligen startar en konkurrerande liga. Eller att de ska vara med och få tävlingar. Oklart vilket, men det är inte bra när det blir på det, när pengar bara styr överhuvudtaget. Och den här ligan, alltså de här klubbarna vi snackar om här i Saudi, är också ett störningsmoment, tycker jag.
Men jag tror i fotbollen att de kommer inte lyckas, för att europeisk idrott är så fansstyrd. Mm. Att den drivs av engagerade supportrar. Och det är därför som City är så hatat. City hade inte alls varit så hatat om det hade varit i USA eller Kina eller Japan. Nej. Då hade man tvärtom varit kanske hyllat som ett lag som drar in stora pengar och även kommersialiserat. Så vidare. Så att jag tror att fotbollen står starkt där mot, och framförallt då Tyskland och även England till viss del. Ja.
Men du var ju så här för några år sedan när en stor liga, Superliga, skulle startas då med bara de bästa lagen i världen, skulle en egen liga som skulle vara stängd. Då var ju supporterna helt förbannade, vilket var väldigt positivt. Det blev jag jätteglad för. De stoppade projektet på basnivå, vilket är helt fantastiskt. Bara fotbollen kan göra det. Golfen, tennisen kan inte göra det.
Nej, precis. För att man håller eventuellt på enskilda individer, men det finns inte alls den, och det är ju fotbollens lite grann just nu och har varit länge både blessing and a curse, alltså välsignelse och förbannelse, att supportrarna har så otroligt engagemang, och vilket uttrycker sig på olika sätt då.
Och det är faktiskt fotbollssupportrarna och fansen med sitt engagemang är ju unika faktiskt för saken, för fotbollen, denna sekt som finns över hela världen kopplat till stora klubbar inom fotbollen. Så att jag vet inte någon sak som skulle engagera människor. Ja, våtmarkerna kanske, rädda våtmarkerna. Men jag skojar bara. Ja. Men det finns ingen sak som kan engagera. Melodifestivalen kanske, våtmarkerna kanske. Ja. Men utan fotbollen är så stark engagemangsmässigt så att människor går upp i fotbollen. Som Bojan Djordjic säger, mitt liv är fotboll, säger han. Jag andas fotboll, jag lever fotboll, jag skiter fotboll, säger Bojan Djordjic. Och sådana människor finns inom fotbollen, gudskelov.
Ja, men det, precis. Och om vi bara ska återknyta nu till Ancelotti då, som tar över Brasilien förmodligen 2024. Vad tror du, kommer Ancelotti att föra Brasilien till ett efterlängtat guld i USA?
Jag är rädd för att han börjar bli lite för gammal och för trött på något. Jag tror nästan det. Han har gjort otroligt mycket fotboll, men jag tror inte han är ett framtidsnamn för ett land som Brasilien. För där är mycket motstridiga viljor som drar åt olika håll.
Så jag kommer att kunna tygla liksom.
Jag tror han kan göra det. Så att i Brasilien då, så är det ju riktiga egon. Nu är det kanske inte Neymar med då i och för sig, men små Neymars finns ju överallt i Brasilien.
Richarlison.
Ja, till exempel. Att tygla sådana gubbar om man är som Ancelotti ganska trött är svårt. Så att du måste ha en lidelse, tror jag, för att tygla Brasilien inför ett kommande VM.
Det känns som att man kopplar ihop det bästa och det bästa. Det är som att ett skenäktenskap, eller vad heter det, ett arrangerat äktenskap, att man tar som Yao Ming när han blev basketspelare, att man tog en amerikansk eller en kinesisk basketspelare som var typ 2,40 Och så tog man en väldigt lång kvinnlig basketspelare.
Para ihop
som en avel helt enkelt. Så det var som en kennel där borta i Kina. Och då fick man Yao Ming. Nu var ju Yao Ming väldigt bra, ska jag säga.
Ja. Men som var ännu längre då? Barnet var ännu längre?
Nej, han blev lite kortare. Han blev 2,28.
Jag tror att han...
Jaha. Ja, han lever fortfarande. Spelar i Memphis. Okej. Men jag tror att det kan nog bli ännu, det kan nog bli väldigt dåligt i det här fallet, tror jag. Det har varit ett lyckat arrangemang. Mm-hmm. Jag tror att det här skulle jag på din sida. Men det har hänt en annan grej också. Och det är att det är en ny tränare i klubben Forest Green Rovers. Mm. Kan du gissa vad som är så speciellt med Forest Green Rovers?
Ja, då får jag verkligen fundera. Det kommer ta tid.
Det är en kvinnlig tränare som tar över en klubb.
Det läste jag om. Den första någonsin som är manager för ett lag i det seriesystemet överhuvudtaget.
Exakt, precis det engelska ligasystemet. Förut har det varit så här, det heter väl Premier Blue och sånt där. Mm. Men i det här, nu är det ju, vad är det, League 2, League 1. Jag kan inte hela de där turerna. Men det är väldigt kul i alla fall. Mm. Men det här Forest Green, och man hade ju gärna velat ta med sig Olle här. För att han hade ju ondgjort sig ännu mer än vad du och jag gör, tror jag.
Ja, skulle han göra det ondgjort sig över en kvinnlig manager?
Nej, inte det, tror jag. Nej. Men att Forest Green 2017 då blev världens första koldioxidfria fotbollsförening.
Oj.
Det är ju speciellt, lite löjligt.
Det
också.
Visste jag inte faktiskt.
Men jag vet inte riktigt vad det beror på. Men de har också senaste åren genomfört en rad reformer för att minska sin miljöpåverkan. Spelarnas diet är nu helt vegansk. Klubben säljer endast vegansk mat i arenans kiosker. Och man har minimerat förbrukningen av el och vatten på arenan.
Men varm korv med bröd då?
Nej, det säljs inte. Inte massariner heller. Nej.
Alltså massariner är ju gott. Alltså, vanligt kaffe med mycket socker i. Mycket socker i kaffet. Och så en härlig massarin.
Ja, men ska det vara på fat också eller?
Ja, vilket som. Bara få en härlig massarin. Det är så gott.
Alltså jag vet inte, vad tycker du är bäst med? För jag kan ju lika gärna plocka upp locket med glasyren.
Ja.
Och använda det som sked i den här den här krämen.
Det är ingen dum idé, det kan jag säga. Det är en jättebra idé.
Det är så gott.
Det kan du nästan sälja.
Jag tror det. Ja. Men du Mats, jag tänker vi ska göra en annan grej.
Är du kär i mig ännu, Claes Göran? Har du kvar dina känslor för mig? Jag går hemma på fäbon och väntar. Jag har kvar mina känslor för dig. Varför skriver du aldrig?
Ja, det var ju rätt tramsig låt på mig.
Nja, Stickan Andersson och Lill-Babs, det var ett genombrott för Lill-Babs i alla fall. Men hon hatade ju själv att framställas som en sån här karaktär. Ja. En fäbodjänta. Hon ville ju inte det, men Stickan övertalade henne.
Precis, jag tror att det var väl också lite den drömmen om den svenska lantlollan någonstans.
Ja, den sitter ju djupt. Den finns fortfarande i Sverige.
Ja, alltså,
drömmen om landsbygden, drömmen om fäbodvallen finns ju starkt i svenska själen.
Och det uttrycktes i den här filmen som kom sen också, Fäbodjäntan. Mm. Och den blev ju internationellt stor. Men anledningen till att jag spelade den här var att det är ju lite så här, tycker du om mig verkligen? Eller liksom, gillar du inte mig? Liksom så. Och jag tänkte att nu har vi ändå poddat ihop snart i, det är snart 2 års tid.
Är det så länge?
Ja, och vi har ju väldigt roligt så här.
Ja.
Men jag måste fråga, vad tycker du om de här episoderna?
Alltså jag tycker ju att snacka om sport, om att ta själva ämnet, tycker jag om att göra faktiskt, det gör jag. Jag har alltid varit sportintresserad och jag vill gärna prata om sådana saker, och jag följer väldigt mycket med också. Jag hoppas i alla fall inom sportens värld. Även nu. Så att jag pratar om det. Men prata med er är toppen. Det finns inget moln på himlen. Det är klarblå himmel. Solen skiner, så är det.
Men många ska veta. Jag får ju mycket... folk skriver på DM och även folk som är 19-20. En kille i bowlingen som är 15.
Hoppsan.
Han lyssnar på oss och han älskar Mats Sandberg, säger han.
Hoppsan,
Så du, det känns faktiskt som att du har fått... Det är liksom det jag är mest stolt över den här podden.
Alltså jag har ju varit, inte illa sedd kanske, men neddragen i smutsen utav mina tidigare kollegor, Åke Strömmer, Bosse Gensel, Tommy Engstrand. De hatade att jag fick beröm överhuvudtaget. Jag blev så stoppad under många år, framförallt av Tommy Engstrand, innan Engstrand gick till tv sen och försvann ifrån arenan, vilket jag applåderade. Nu är Tommy död också dessutom. Åke Strömmer är också död, Bosse Gensel är också död. Så att i mitt fall så kan jag väl säga så här, att jag har kommit upp som en skinande sol de senaste åren efter att ha haft mycket obehagligheter på radion i många år med nämnda personer.
Ja, och tänk på att de ligger ju 6 feet under, alltså 6 foot under jorden. Och du är ju i full blom.
Ja, men det gör inget att de är 6 feet under.
Nej.
Det kanske är ännu längre ner.
Men vi har ju bränt broarna med Peter Gensel, så kan man säga. Alltså, ja. Handbollsligans VD, de är ju brända för länge sedan.
Alltså. Han är ju sonen till Bosse då, naturligtvis. Ja. Alltså, jag kände ju Bosse i många år. Men vi hade lite svårt för varandra, kanske inte riktigt så kan jag säga nu i efterhand, men Åke Strömmer tyckte så illa om mig. Om någon berömde mig ute på stan när han var närvarande, så tyckte han att det var botten att jag fick beröm faktiskt. Han undrade inte mig en sekund beröm. Och Tommy Engstrand var ännu värre faktiskt.
Gud, vilka otrevliga.
Ja!
Ja, men då vet vi det. Då ska vi gå vidare helt enkelt på det. Jaha, Mats, har du sett någonting på tennisen?
Jag tittar på tennisen, absolut. Jag tycker att det är kul att se damtennisen.
Och hur långt har de kommit i år, Wimbledon?
Alltså, det är bara andra omgången ungefär. Andra, tredje omgången i Wimbledon.
Jag såg en bild, eller jag såg en video från Wimbledon där Holger Rune fick väldiga problem med magen. Mm. Eller om det var blåsan. För att han fick panik. Mm. När han skulle in på någon toalett de hade bakom någon presssändning. Det fattar inte jag. Vad är det för toalett egentligen?
Det är mycket med toalettbesöken i Wimbledon. Det kan jag säga definitivt. De duktiga spelarna har ju egen toalett naturligtvis. Då har de ju, och de har eget omklädningsrum också. De sämre spelarna har mycket sämre utensilier att röra sig och så vidare. Och bollkarrarna har väl ingenstans att röra sig överhuvudtaget. England är ju ett klassland av enorma mått, så att det är skillnad på människor och människor. I England är det verkligen.
Men vem var det som var på Holger Runes toalett då? Var det domaren eller?
Ja, domaren är ju en very important person i Wimbledon, det är det verkligen.
Ja, för jag undrar liksom, har de en gemensamt, för att Holger Rune stod ju alltså med någon funktionär och knackade på dörren till toaletten. Och då undrar man ju, vem var där?
Och där inne satt huvuddomaren kanske och hade ont i magen.
Satt buller.
Det tog lång tid.
Ja, och så någon bollkalle då som fick torka honom kanske.
Men det är kul det här ändå med Norge och vad heter det, Danmark. Nummer 6 är faktiskt Holger Rune sidad i år i Wimbledon. Han är 20 år gammal bara och har kommit fram som en komet, och han är lite grann som våran J.O. Waldner fast i tennis faktiskt. Han är ett bollgeni. Lika tråkig är Casper Ruud, norrmannen på 4:e plats på världsrankingen, som är lite grann som Björn Borg också, ganska charmlös. Ganska stark, men bjuder väldigt lite på bollar och dueller och så vidare.
Men är Holger Rune dansk?
Holger Rune är dansk. Dels på spelgeni, och vad heter det? Casper Ruud, norrmannen, är jättetråkig att se överhuvudtaget.
Men vem är det som är taskig mot sin morsa?
Ja, det är Holger Rune.
Det är Holger Rune som satt och skrek att han var hora och sånt där.
Ja, till och med det.
Det var ju helt galet. Eller skrekande kanske
inte. Det var ju franska förra året.
Ja, han skrek för någonting sånt.
Ja, någonting sånt. Hora kanske.
Inte trevligt.
Så att, om man då ser till världsrankingen inför Wimbledon då, som just har börjat, så är det ju Alcaraz då, som är sida detta, spanjorer, som är unge spanjor i 20 år, och Djokovic är tvåa, och Medvedev från Ryssland är trea. Ruud är fyra och Tsitsipas Grekland är femma, och Holger Rune.
Men han åkte han ut nu till Tsitsipas, eller var det förra i franska tidigt?
I franska.
Vilka är kvar nu då? Är alla de här kvar?
Ja, de är kvar. De är inne i andra omgången nu bara.
Är Mikael Ymer med?
Mikael Ymer.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jag möta Taylor Fritz sida 9 i andra omgången.
Så Ymer vann första omgången?
Han vann i första omgången mot en slovak med 3-0 som var rankad sämre än vad Ymer. Ymer är 61, den här slovaken var 81 på världslistan. Så att Ymer vann med 3-0. Nu möter han en mycket värre gubbe i andra omgången. Ganska snart går den matchen faktiskt när vi spelar in det här mellan Ymer och den nästa gubbe i sin andra omgång.
Men Ymer är ju rätt vass, alltså, får man säga det?
Han slår ganska löst jämfört med många av de andra spelarna. Men han är en bra tekniker. Så att i långbollningarna så är ju Ymer väldigt duktig. Men sätter de fart på bollen så har Ymer svårt att hänga med faktiskt. Och gräset i Wimbledon, när det är snabbt så går för fort för Ymer. Han hinner inte med riktigt.
Men vad tror du om man går vidare lite grann? Om du får spå, om du får vara han Fader Fora för en sekund.
Ja, det gör jag gärna.
Vad tror du om hur kommer... Berätta om semifinal och final. Hur kommer det se ut?
Jag tror att...
Mikael Ymer,
Djokovic jagar ju nu titeln här. Han är 36 år. Hans sista chans kanske att vinna Wimbledon. Alcaraz kanske bättre än Djokovic i Wimbledon. Men jag tror Djokovic med sin rutin har ett litet övertag. Psykologiskt övertag. Om de kommer att mötas i final så tror jag att Djokovic har ett otroligt starkt mentalt övertag på nye Alcaraz, det tror jag.
Och också efter Franska öppna när han slog Alcaraz i semin.
Ja, just det.
Det måste ha varit ett hårt nederlag för Alcaraz.
Han blev skadad också, Alcaraz. Ja. Någonting var det med armen som inte funkar. Så att det gjorde nog bidrog till att Alcaraz förlorade. Så att Alcaraz vill göra revansch på Djokovic nu i Wimbledon. Men Wimbledon är en sån tung turnering där Djokovic har vunnit så många gånger. Så att självförtroende för Djokovic är enormt. Och Alcaraz är en nykomling, så att möts de i en final så vinner Djokovic i alla fall, skulle jag tro.
Vill du veta hur det gick för Ymer mot...
Ja.
Han slog i världsligan.
Det trodde jag aldrig.
Om Ymer bara inte pratade,
ja,
inte la ut saker på Instagram och inte tänkte överhuvudtaget, då hade man ju gillat Ymer.
Absolut.
Men nu gör man ju kanske inte riktigt. Nej. Det.
Men det är fantastiskt. Han slår Taylor Fritz. Det trodde jag aldrig han skulle göra.
Fantastiskt.
Han är sidat 9, vet du. Taylor Fritz.
Ja, och Rud är ute.
Se där, ja.
Han åkte ut mot en 142-rankad. Så att Liam Brody. Så det händer saker.
Ja, verkligen, verkligen.
Det är väl lite kul ändå.
Ja, verkligen kul, verkligen kul. Taylor Fritz, det är den första topp 10-spelaren som Ymer har slagit någonsin i en turnering faktiskt. Den här gången är det.
Fantastiskt. Det är en annan grej som har hänt i årets Wimbledon. Hur uttalar man Wimbledon förresten? Eller Wimbledon? Eller?
Alltså, Björn Hellberg säger Wimbledon sen, och det är helt fel. Wimbledon är helt fel. Det heter ju Wimbledon.
Ja, Wimbledon, precis. Jo, i alla fall då. Det är lite Peppe Eng-inspirerad nyhet. För att mystiska ljud har hörts inifrån ett så kallat quiet room. Tänkt att användas som bönerum eller vilerum vid bana 12. Och det har blivit så stort störtment så att arrangören nu vädjat, eller gått ut med vädjan. Vi kommer se till att det här rummet används till rätt syfte. Folk ska kunna gå in dit och be. Amma sina spädbarn eller bara koppla av sig, vdn Sally Bolton. Vad är det som händer in i rummet då? Enligt flera vittnesmål ska det vid upprepade tillfällen ha kommit ut kärlekspar från rummet med tilltufflat hår och flin på läpparna. Jag såg ett par gå in dit. De låste dörren och var där inne i evigheter. När de kom ut fnissade de högt och rådde ingen som helst tvekan om vad det hade gjort, säger ett vittne till The Telegraph. Bönerummet på Anatol har blivit ökänt för den här typen av aktiviteter och kallas de vissa för sexrummet.
Opsa.
Ja, det får man säga. Och därtill ska sexuella aktiviteter ha varit vanligt förekommande i parken utanför arenarådet.
Vad säger?
Där många tältar för att kunna börja köra tid i morgonen. Där har boende områden satt upp arga lappar med texten Game, sex and match. No thanks. Vilket, och då har Aftonbladet tvungen att lägga till. Vilket anspelar på den inom tennis berömda frasen Game, set and match. Hette inte Game, set and Mats? Alltså Mats Wilanders.
Mats är ju kommentator i Eurosport då på både franska och australiska, och då heter det Game Set and Match.
Just det, precis. Okej, vi ska gå vidare. Ja, det var Kenny Loggins lite märkliga video. När det är ett kvinnligt volleybollag som möter ett manligt volleybollag. Och anledningen till att jag tog upp det var för att jag vill prata volleyboll. Mm. Har du hängt med på
ja, Golden League, ja.
Ja, de har gått i final.
Lyckas väldigt bra därför att de stod i Belgien faktiskt i semifinal i veckan här, och de är i final. Så att det är ju helt fantastiskt. Man minns ju 89 års svenska succé då på här sidan i EM:et i Sverige när vi gick till final och slog Ryssland i semifinal i Globen inför fullsatta hus. Det var ju toppen för svensk herrvolleyboll.
Hur gick det i finalen då?
Förlorade mot Ryssland sen. Nej, men, förlåt, mot Italien.
Italien.
Förlåt, mot Italien sen ganska stort efter euforin mot Ryssland i semifinalen. Men det var ju toppen för svensk volleyboll överhuvudtaget. Denna världssport som volleyboll ju är. Volleyboll och basket, jättestora sporter i världen. Och Sverige har inte varit så långt framme på damsidan i volleyboll som nu. Så att det är jättekul.
Men vi har ju världens bäst, kanske bästa volleybollspelerska, eller spelare, Isabelle Haak. Mm. Ett väldigt bra lag. Men jag tänkte vi ska spåna lite grann och ranka andra ögonblick eller andra sportsuccéer som har liksom lite sport under helt enkelt. Mm. När vi har varit dark horse och kommer från ingenstans.
Som Sverige har varit inblandad i.
Som alltså. Sverige har inblandat i. Och jag tänker väl kanske... Alltså fotbollen VM 94. Mm. Jag tycker inte det räknas riktigt. Vi hade så pass bra lag att... Vi var en världsnation verkligen.
Ja.
Och 92 i EM borde vi kanske ha vunnit till och med.
EM 92 torskade mot Tyskland i semi, och de spelade sen finalen mot Danmark och där förlorade tyskarna. Men mot tyska hade vi ingen chans i semifinalen. Så att, men gå dit var ju kanonbra för Sverige. Så att, det var ett lyckat EM på hemmaplan och en startpunkt för fotbollsintresset i Sverige överhuvudtaget på landslagsnivå. Det var jättelågt innan dess, innan EM:et var faktiskt. Sen dess har det hållit i sig, ja, kanske fram till nu då ungefär.
Ja, för det känns, nu känns vi lite om nedgång, men det kommer säkert komma upp igen. Ja. Men om man andra lite dark horse ögonblick. Jag tänker när Johan Olsson vann 5 milen i Val d'Fiemme 2013.
Ja. Ja, absolut. Han körde ju ensam då mot mål. Det var ju helt fantastiskt.
Högersvängen, sista lilla knixen, upploppet kvar. Det är klart. Det är klart. Det är svensk. Han kommer att ta det. Vi har badat i silver i 2 veckor, men nu,
oj.
Fixar Olsson guldet. På trötta armar knyter han näven i luften. Det är klart. Han hinner inte ta någon svensk flagga, men han kan njuta av upploppet.
Vilken
njuta av upploppet. Och ännu en svensk triumf i Val d'Fiemme. Johan Olsson, vilken insats, vilken hjälte. Grattis.
Ja, kände du men vårt gäste lite?
Ja, alltså även då Mogren var ju i VM:et i Falun 93, då han ju körde solo på 5 milen också. Inte som det här, men åt det här hållet. Men det jag framförallt tänker på, det är ju Bernt Johanssons cykelgud linjeloppet i OS 76 i Montreal. Det var ju någonting i hästväg.
Det var väl den mäktigaste. Alltså, där är ju cykel väldigt bra. Alltså,
det är det mäktigaste. Det var ju ståpäls direkt i det loppet. Det var ju så överraskande också. Alltså, Johan Olsson var inte så överraskande. Nej, som Bernt Johanssons guld var i den stora sportens cykel. Så att Bernt Johansson måste rankas jätte högt. Absolut. Och sen har vi Ingmar Johanssons seger mot Floyd Patterson 59 också. Alltså en svensk världsmästare i tungviktsboxning på den tiden.
Men tänk er Bernt Johansson bara spontant. Eller?
Apropå Johansson.
Apropå ja. Johansson. Nej, men Bernt då. Bernt Johansson. Ja. Cykel är ju som bäst när man ser de här motorcyklarna som åker med. Mm. Och han var ju flera, inte kilometer före, men han var ju långt före sina konkurrenter. Och han, det är ju verkligen liksom arketypen av en defilering. Mm. Han defilerade ju in i mål med alla de här motorcyklarna som åkte i ett perfekt led.
Och motorcykelpoliser, då sa Arne Hägerfors att jag aldrig varit så glad att se poliser, sa han, som nu när de här kommer tillsammans med Bernt mot upploppet för svensk guld i Montreal OS 1976.
Ja, där på tal om Mogren, min farsa var senaste gången han grät tydligen. Innan begravningen av farfar. Ja. För att han tyckte det var så fantastiskt med Mogren.
Det var... Alltså vilket ögonblick för Mogren att vinna på hemmaplan då. Det var
sån, pappa grät,
sån eufori runt omkring det loppet så att det var inte klokt. Det hade gått dåligt för Sverige i VM:et då på hemmaplan. Men så kom då slutpunkten och allt elände var glömt i ett, som i ett penseldrag bara. Det var bara lycka alltihopa och Mogren kung.
Fantastiska Sverige. Men det är väl de som är högst kanske. Det finns säkert andra som är där uppe också. Men jag tänker att jag kan i alla fall inte hitta på några fler.
Ja, det är ju guld. Det är kanske 87 då i Wien. Där vi spelade 2-2 mot Sovjetunionen.
Såklart.
Och fixade guldet efter stor dramatik i sista matchen med i kavaj då. När Tjeckoslovakien och Sovjet spelade sista matchen. Och Krutov avgjorde för Sovjet och Sverige tog guldet. De har velat ge Krutov dagbladsmedaljen för den insatsen för Sverige. Han gjorde seger mot Tjeckoslovakien och det svenska guldet var klart.
Verkligen. Och en grej som jag vill prata om en annan grej som har lite grann med det här att göra. Ja, det jag vill prata om egentligen är ju bristen på champions i Sverige. Och min känsla, det är kanske bara jag som känner så, men det var länge sedan nu vi fick fram ett, för det första en riktig världsstjärna som är helt överlägsen i sin sport och en stor sport. Och de här svenska, alltså magiska idrottsögonblicken, de är inte riktigt där just nu.
Nej, de är långt ifrån där, så att du är helt rätt i en känsla av att vi saknar de stora idrottsmännen just nu.
Och det, i klassiska svenska sporter som tennis till exempel.
Ja, det gör vi verkligen. Och även i fotboll. Och just nu också även i hockey faktiskt. Där vi har en enorm bredd i hockey. Men har misslyckats i mästerskap nu flera år i rad. Eller många år i rad, märkligt nog. Så att vi har en dipp i svensk idrott nu. Vad det nu beror på är svårt att säga. Men som du säger, magiska ögonblick. Där får man leta sig tillbaka i historien ordentligt för att hitta.
Ja, jag tror ju att vi har pratat mycket om det. Det kan säkert ha flera olika anledningar. En är väl att vi satsar lite för lite på eliten, tror jag. Generellt sett, att i tidig ålder. Jag tror att vi är... Det här med att inte räkna resultat och såna grejer. Jag tror inte på det. Det främjar breddidrott på bekostnad av elit. Sen kan det vara bra för andra saker och folkhälsa och så vidare. Men jag tror inte riktigt på det där. Jag tror också att vi är lite lata.
Ja, mycket bekväma. Sverige är ju tydligen EU:s mest stillasittande folk, i alla fall till vad gäller medelålder och ungdomen överhuvudtaget. Vi rör oss alldeles för lite och alltså aktivitet står lågt i kurs i Sverige verkligen.
Ja, och det är inte bra, tror jag.
Nej, det är inte alls bra, så att du måste kämpa mer, tror jag, för att nå din framgång, för att liksom lyckas, det tror jag. Som du säger, att det är för mycket curling föräldrar nu runt idrotten, det tror jag absolut. På gott och ont, det är bra också, men det är sämre för att få fram toppidrottsmän, det tror jag verkligen.
Ja, och sen så säger man då från förbundshåll och bla bla bla, att det, nej men i Belgien så räknar man inte resultat. Jo, akademin gör det, bara att de möter lag från Holland istället, som är mycket bättre. Och där räknar man verkligen resultat. Så att det där är liksom, det är en halv sanning som man slänger sig med. Och jag tror att man börjar se det nu i framförallt fotbollen med svenska landslaget, att vi är inte riktigt där. Det samma ursätt var vi inte med heller nu.
Nej, verkligen inte. U21 såg jag då, finalen går ju på lördag nu mellan Spanien och England. En fin final klockan 18:00. Men jag såg alltså semifinalen då igår, och där Spanien krossade Ukraina, som tyvärr var fel lag i semi då. Ukraina var
de slog Frankrike om någon i
med 3-1, märkligt nog. Men Det var nog underskattning på fransmännens sida. Frankrike är normalt mycket bättre än Ukraina. Och nu vann Spanien mot Ukraina med 5-1. Och England krossade Israel med 3-0. Så att en final att vänta, men mycket dåliga semifinaler faktiskt i U21-EM där Sverige inte var med allt. Vi vann i 2015 U21-EM faktiskt när det gick
det var en skräll.
I Tjeckien. Det var en jätteskräll. Man trodde att nu kommer svensk ny generation svenska fotbollsspelare fram, men det vart inte så riktigt. Guidetti var väl med och några andra var med också.
Victor Nilsson Lindelöf.
Ja, till exempel, men det vart inte den bredden som man trodde skulle komma fram i det tillfället där vi vann ändå detta stora mästerskap mot alla odds, sensationellt nog. Men nu har vi sjunkit tillbaka till en svag position igen i årets U21-EM och inte haft någonting att sätta emot överhuvudtaget.
Nej, och delvis så är det lite som det ska vara, för det är Spanien, det är England, det är Frankrike, det är Tyskland, det är Europas största länder.
Ja, men sett nu är det till... så här, vet du, att alltså Tyskland, mitt favoritland, framförallt i fotboll sen tidigare, de var bäst sist i sin grupp.
Alltså, ja, de förlorar väl mot, de kryssar mot Israel, va?
Och... alltså, Tyskland...
torskar mot Tjeckien.
Tyskland har missat att gå vidare från gruppen i två VM efter varandra, Qatar och Ryssland. Alltså inte gått vidare ur gruppen två mästerskap i rad, vilket hade hänt förut. Och så misslyckades då U21-EM nu, där tyskarna har varit i final tidigare. Så att tysk idrott är om möjligt ännu mer kritisk än vad Sverige har. Tyskland har ingenting i någon sport överhuvudtaget. De har ingenting i fotboll längre. De har återväxten är lika med noll faktiskt. Och de har ingenting i hockey, det vet vi. Ingenting i friidrott, ingenting i golf, ingenting i tennis. Tyskland har ingenting, detta stora land. Så de om några bör liksom betänka, varför är vi så svaga som vi är just nu? Kanske som de i Sverige så bekväma ungdomar, de vill inte underkasta sig träning för att bli bra i fotboll. Det verkar faktiskt så. Återväxten i Tyskland är jättesvag just nu. Och i Sverige är återväxten också ganska dålig. Så att du får inte bli för bekväm och det för bra heller.
Nej, jag tror det. Jag tror att det finns en jättepoäng i det faktiskt. Fan, vilken tramsig låt det där.
Ja.
Men jag tänkte yellow som är gula bollar. Aha. Vi ska prata lite tennis, Mats. Mm. Och du har väl en lista med dig?
Jag har som vanligt ett stort block, alltså ett kollegieblock. Ja. Va? Det är jag, det är ett kollegieblock.
Men är det bläck eller blyert så kan du sudda? Alltså,
ja, det är bläck så jag suddar.
Det finns ju numera sådana här som man kan sudda med. Och Tippex för allt.
Ja, det har inte jag. Så.
Nej, det har inte.
Jag suddar ändå.
Det suddar ändå. Men vilka, vad är det som du har? Du ska ranka dem då?
Alltså Wimbledon-finalen kommer ju så småningom. I Wimbledon då, utan att turneringen håller på, så kommer finalen rätt som det. Och de största finalerna, det har jag ju funderat på. Faktiskt av och till. 2007 och 2008 års finaler var ju fantastiska båda två, men vem var bäst av dessa finaler? Vi pratade med Villander en gång om det och han sa att 2007 års final var den allra bästa någonsin i historien i Wimbledon, och jag håller faktiskt med honom. Då vann ju Federer mot Nadal med 3-2 i set, 6-2 i femte. 2008 års final var kanske ännu mer dramatisk mellan Nadal och Federer igen då. Dock inte lika fantastiska bollar tycker jag som i 2007 års final, men det var mer spännande. Det blev 9-7 till Nadal i femte och avgörande set. Nadal vann alltså Wimbledon för första gången 2008.
Är det enda gången också? Eller har han vunnit?
Han har vunnit sen också. Men Federer, som nu har lagt av i september förra året, har ju varit fantastisk i Wimbledon och kommer att saknas enormt i Wimbledon i anno 2023. Den saken är klar. Och Nadal också givetvis. Ingen är ju med i år utan dessa två stora.
Men är Djokovic nu bäst i världen någonsin?
Ja, det är han ju. Det är han ju.
Han är bättre än Federer. Och...
han har 23 Grand Slam-titlar och det är fantastiskt. Han kan få en 24 nu om han vinner finalen då i Wimbledon. Nu på...
Också vi pratade om förra veckan att vinner han Wimbledon och US Open, då tar han en Super Grand Slam. Alltså han tar alla fyra.
Ja, det har inte hänt sedan 69 när Rod Laver vann alla fyra samma år. Så nummer tre har jag faktiskt finalen 2009 mellan Federer och Andy Roddick. En amerikan, uppstudsig stödde amerikan. Det blev... 3-2 till Federer emot Roddick 2009, där alltså Federer tog tillbaka titeln som Nadal höll då efter 2008 års final, så att det blev fantastisk spännande match 2009. Och sen för på fjärde plats tycker jag att Borg mot McEnroe kommer, som ju gäller som var en fantastisk final 1980. Men tittar man på boll för boll så var det inte någon märkvärdig final, men spännande.
Men hade de inte, det var väl så här träracketar och de var jättesmå.
Ja, alltså det är en myt att den finalen var så bra, för det var den inte. Alltså 2007-2008 final var mycket, mycket bättre. Då tennisen tog sig en helt ny nivå. McEnroe och Borg var en ganska medioker historia, men spännande.
Men tog den sig, om man tänker med dåtidens mått, hur var matchen bäst någonsin? För att det låter ju som att 2007-final kanske är världens bästa match någonsin.
Ja, det är det. Absolut. Det är det bästa matchen. Men Borg, McEnroe var ju stor för sin tid 1980. Men också lite skimmer och myt kring det, för att båda spelarna var ju såna mytomspunna karaktärer på sitt sätt. Så att det var mycket personerna i fråga. Karisman kring Borg, karisman Pim McEnroe, som gjorde matchen så extraordinär. Och mindre faktiskt bollduellerna. Men det som man kommer ihåg, det är fjärde setet mellan Borg och McEnroe 1980 i tiebreak, som ju McEnroe vann med 18-16. Sen Borg haft 7 stycken matchbollar i hela matchen. Men sen kom Borg tillbaka i femte, som han vann då med 8-6 och avgjorde på sin 8:e matchboll totalt i matchen.
Och det är då han lägger sig ner på, eller sätter sig ner på knä, va?
Ja, visst.
Men det är väl ändå ikoniskt, alltså det, att kunna vinna efter att ha haft så många matchbollar.
Och
det...
Bara Borg kunde hämta sig efter att ha missat 7 matchbollar och komma tillbaka femte och vinna matchen. Han var ju orubblig i sin karaktär och orubblig i sitt sätt att slå bort missade bollar, och orubblig också i sin vinnarinstinkt. Alltså Borg var så stabil i psyket så att han vann på grund av det.
Men det måste vara så knäckande för McEnroe.
McEnroe var en konstnärssjäl och Borg var ju en stabil V-kubbe, så att det var två totalt olika karaktärer som möttes, och därav kom ju då skillnaden mellan karaktärerna att göra att mötena blev så intensiva, så spännande, så sevärda mellan dessa två giganter.
Och vi, verkligen, och vilken nummer 5 på listan?
Nummer 5 på listan har jag Borg Connors 1977. Det var också en bra match, för att det är två baslinjespelare som möts på gräs, och det var ju kul för att gräset var så snabbt på den tiden, så att man var ju van då med serve och volley bara. Men då kom ju Borg och Connors, två fantastiska spelare, och Connors är ju en otrolig publikbehagare av enorma mått med sitt artisteri och sådär. Så att där var han ju Borg med 3-1. Som alltså var den andra segern för Borg i Wimbledons singel. Där 3-1 till Borg.
Vilken otroligt bra lista, Mats. Jag blev jätteglad när jag hörde den här listan. Mm. Och vi får hoppas på någon liknande historia nu mellan kanske Djokovic och Alcaraz då.
Jag hoppas på det också faktiskt. Det kan ju mycket väl bli så. Det är de två mest sevärda spelarna i världen idag. Det är de två.
Ja, det låter utmärkt. Vi har kommit till vägs ände, tyvärr. Okay. Det är alltid kul att sitta här. Ja. Men nästa vecka vet jag inte om vi får Olle tillbaka eller om vi kör ensamma igen. Okay, helt enkelt. Okay. Det får väl bli så.
Då vet vi vad som har hänt i Wimbledon ordentligt också om en vecka.
Och vi går väl ut som vanligt på...
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.